Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Vi har hunnit värma upp lite här eftersom föregående blev sena.
Jag har fått en lista på Charlies bästa spel här.
Ja, vi har pratat sällskapsspel och vi har hunnit igenom.
Vad bra, säg de tre bästa då. Eller det kan vi ta. Mm-hmm. Vi tar det live istället.
Kom igen.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och skolstarten är ju ett faktum nu sedan förra veckan. Hur känns det, Charlie?
Ja, det känns ju bra. Det bästa med att vara tillbaka, det är för till att börja med är det ju så att jag har insett i sommar, det här är ju liksom någon typ av grund bara förstå sig själv. Jag har ju slutat resa till platser. Jag reser till folk. Mm. Det åker bara runt, de är där, då ska vi hälsa på dem. De är där, så jag har hälsat på dig flera gånger, hälsat på andra. Men det gör också att bli ett jädra resande med folk hela tiden.
Ja.
Och det som är skönt nu är ju att vara tillbaks hemma och kan göra det bästa som finns på dagen. Säga till Andrea mellan två möten, ska vi inte ta en kopp te och spela ett spel bara? Så sitter vi en halvtimme, spelar ett spel, tar en kopp te och sen går vi tillbaka in i varsin gruva. Liksom. Så att det där har ju inte hänt på typ 3 månader. Liksom. Den där vanliga vardagstråken.
Men du, det måste jag föra mer om. Men jag vill bara säga först, jag tänkte att vi ska ju också säga stort tack till vår sponsor, Klarna.
Ja, det ska vi.
De har ju en bra grej.
Ja. Vi fick faktiskt en kommentar om Klarna. Och vi försöker ju ta alla kommentarer på allvar och titta på dem. Vi fick en så här, ja men Klarna, kanon tycker jag. Men det är ju många butiker som inte tar. Liksom har Klarna som ett betalningsalternativ. Så att då måste jag ändå hålla på.
Jag ska inte säga att det är många, men, nej, men de har ju verkligen lyckats få in, tycker jag då. Jag skulle säga att det finns, men det är inte så många. Men det finns ett antal som inte har.
Nej, det var inte mina ord. Det var invändningen vi fick här. Och då har jag kollat upp detta då, tillsammans med Klarna, eller med Klarna. Och då är det nämligen så här att det kan man lösa skitlätt. Till och med jag klarade detta. Nu har jag testat detta, va? Så om man nu har något så här att man vill köpa någonting obskyrt och inte anslutit till Klarna. Jag som har varit på Medeltidsveckan, om jag får så här feeling på att jag ska köpa pilbåge och sen så har inte de det, då kan jag gå in i appen, så finns en sökruta och sen använder jag liksom appen som browser och söker på pilbåge, hittar min affär, klickar hem liksom en 68-tums båge med 32 pound och så när jag ska betala, då kan jag betala liksom från Klarna-systemet trots att webbshoppen inte har Klarna. Så kan jag ändå använda Klarna.
Du får ju som ett engångskort kan man ju säga.
Jag är ju inte tekniksnubben som riktigt tänker förklara hur det här går till i bakgrunden. Jag kan bara konstatera att det funkar. Det blir som du säger någon typ av engångskort som kopplar ihop mig med appen och så vidare. Så att lika enkelt nästan som en vanlig utcheck. Jag kan använda alla de här alternativen, betala nu, betala sen, betala på liksom vilket sätt jag vill. De vanliga Klarna-alternativen finns fast de inte är anslutna om jag bara använder Klarna-appen som portal när jag shoppihoppar ut mig liksom.
Ja. Precis. Mm. Och det är liksom så att du får ett engångskort, du får bli kollad direkt och sen kan du använda det för det här köpet på vilken webbplats som helst. Exakt så funkar det.
Så då har vi svarat på den frågan också. Men du, hade du någon fråga till mig? Det lät som du var på väg någonstans när vi skulle sköta
oss. Jag tänkte höra spel där. För nu precis innan vi drog igång här när vår gäst kom så pratade vi lite sällskapsspel här. Och då så tänkte jag bara höra med med. Vi ska ju göra ett riktigt schysst välkomnande till Ann-Marie såklart. Men jag tänkte bara höra, eller vet du vad, vi gör det. Vi välkomnar Ann-Marie så kan vi prata sällskapsspel om några sekunder. Ja. Varmt välkommen Ann-Marie till oss, vad roligt!
Välkommen Ann-Marie!
Tack så mycket. Vad roligt att vara här.
Hur är läget?
Ja.
Jo, men det är jättebra. Mm. Det är toppen.
Mm. Trots att du gick upp säkert, du som är från Norrland gick upp skittidigt i morse säkert.
Ja, jag gick upp vid 4 i morse.
Ja.
Mm. Men oj, det var det värt. Ja.
När gick du upp, Mattias?
Jag tänkte säga att det var ungefär då jag la mig.
Ja, men vi är otroligt tacksamma att du
har... Klockan är ju 1 nu, så att... nej då. Nej, men jag har ju mina tider, det är normalt 3:10, liksom. Mm. Men nu har man ju fått gått ifrån, nu är det väl snarare 2:09, om jag ska vara helt ärlig. Okay. Då. Så, ja. Mm.
Men det är fantastiskt att du går upp 4 på morgonen för att komma hit och prata med oss, det är vi otroligt tacksamma över.
Ja, men det är det lätt värt. Mm. Jag är morgonmänniska, så det är lugnt.
Hur är det med spel då? Är du en spelmänniska?
Absolut, jag älskar att spela spel. Jag tycker det är väldigt trevligt.
Vad är ditt, om du grabbar tag i ett spel, vilket är ditt standardspel hemma? När du och maken säger så här, nu blir det spel.
Ja, men jag och maken ska spela. Vi spelar absolut mest i Backgammon. Det är vårt klockan 10-spel.
Ja, en klassiker.
En klassiker.
Vem vinner?
Ja, det är kanske svag övervikt till mig, skulle jag säga.
Ja, ödmjukt. Ja. Kanske.
Men alltså, Backgammon har jag och min fru pratat om, eller min fru har varit på mig hela sommaren och sagt att kan vi inte sätta oss och spela Backgammon? Och jag gjorde det senast på fritidsgården 1985, så jag kommer inte ens ihåg hur man gör. Jag förstår att ni som spelar där tycker att det verkar att det måste vara något fel på en om man inte kan Backgammon. Men, hur lång tid skulle ni säga att det tar att lära sig? Sen förstår jag att det är som schack. Hur lång tid tar det att bli bra? Men alltså, för att förstå det liksom.
Nej, men jag känner med dig Mattias. Alltså, det går ganska lätt att förstå, eller det går väldigt fort skulle jag säga.
Man kan inte behöva mer än en minut för att kunna alla reglerna, eller hur?
Ja, men säg 10 då, så har du en god marginal.
Ja, då har man lite strategi med sig också.
Alltså, du slår ju med tärningar hela tiden. Du kan ju bara göra vad tärningarna säger åt dig att du ska göra. Mm. Men det jag känner med dig var att jag spelar inte ens på fritidsgården, utan jag lärde mig för kanske 2-3 år sedan. När Kristoffer föreslog samma sak till mig. Kan vi inte spela lite backgammon? Jag bara, jag vet inte hur man gör. Men det är bara att lära sig.
Ja, vad kul, vad roligt. Och topp 3 då, vad skulle ni säga som spelar sällskapsspel? Så vi kan ge tittarna lite så här efter sommaren grejer som man sa att man skulle göra, som man nu får börja ägna sig åt på vardagskvällarna eller helgerna då istället. Vad är era topp 3?
Ja, men då ska jag säga så här då. Det är ju lite beroende på, är man konnoissör eller liksom entusiast som jag är, så är det ju inte så lätt att bara säga 3. Det beror lite på situation, men om jag målar upp en situation så tänker jag så här, ska man spela ett spel... Så alla backgammon att det tar ganska få minuter. Att man säger så här, vi är över en kopp kaffe, låt oss spela ett spel. Liksom. Man ska inte slå ihjäl en tågresa mellan Stockholm och Göteborg, utan man ska bara ta en liten paus. Då skulle jag föreslå ett tvåpersoners spel som heter Patchwork. Som är lite som Tetris liknande, att man ska försöka bygga ihop så tight som möjligt på sin spelplan. Men olika brickor kostar olika mycket. Så att man kan bli väldigt, väldigt duktig och raffinerad i att slå motståndarna. Men man kan också på 2 minuter lära sig grundreglerna och spela med en 7-åring.
Mm.
Och det går bara att vara 2 personer. Och det tar typ 10 minuter. Så det är inte en jättestort engagemang. Så det är liksom, okej. Då skulle jag säga att om man vill kunna spela med lite andra människor som är spelintresserade, även om man har druckit en bib rödvin, så säger jag Settlers of Catan, en spelklassiker med oktagonala rutor och olika resurser man ska byta med varandra av sig.
Mm.
Men det jag spelar absolut mest nu, min nummer 3, är ju det otroligt vackra spelet Wingspan, som är... Man samlar fåglar, alltså det är 100-tals kort med olika fåglar som har olika längd, olika bredd och äter olika saker och sådana saker. Och det är inte så jävla viktigt att det är fåglar, för man behöver inte ha något fågelintresse för att spela detta. Det är ett strategispel där man ska lyckas med 62 olika saker samtidigt och inte vet förrän på slutet vem som vann. Men det är ett mer så här, riktigt bra strategispel för den som gillar spel, liksom det är en tungviktare och dessutom väldigt, väldigt vackert. Det är min topp 3. Ann-Marie?
Oj, ja, svårt. Alltså jag kommer lite grann från en kortspelarfamilj, så att jag tycker ju om att spela kort mycket. Så att jag slår till med en hederlig gammal rummy här.
Åh, spelat hela sommaren.
Ja, ja, men det är ju fantastiskt.
Med mina föräldrar, ja.
Ja, men det kan man ju också spela med i princip vem som helst.
Kör du alla 15 omgångarna då, eller?
Nej, vi kör en lite avkortad variant och slutar med 3 steg där. Men ja, den tycker jag är underskattad. Sen lite mer strategispel, tycker jag att Castles of Burgundy är väldigt bra. Det är ett...
Vad säger du, människa? Castles of Burgundy?
Ja.
Aldrig hört talas om.
Det är sant.
Jag tänkte säga, inte jag heller. Jag har inte hört talas om något av dina spel heller, Charlie, å andra sidan.
Nej, men lite mer avancerat än Settlers, men lite grann åt samma håll. Och när man väl har kommit in i det, så det är ett roligt spel.
Aha.
Vi kan fortsätta prata spel sen, Mattias.
Nu sitter alla spelvänner
uppe. Jag tror att när vi är klara så tror jag att Charlie och Ann-Marie sitter kvar och pratar lite mer. Men du, Charlie, jag har faktiskt en grej som jag vill reda ut här. Och jag tycker det är viktigt att ta saker direkt när de kommer. Där vi, eller framförallt du, har fått lite kritik här i våran podd. Så jag fick det här mejlet. Ja, för en liten stund sen bara. Och jag tänkte att vi skulle bara reda ut det nu. Mm. Så jag läser upp det helt enkelt.
Gör det. Gott.
Det är från en kille som heter Max som skriver så här. Hej, först stort tack för alla fina avsnitt ni gör. Och ursäkta för att jag skriver till er bara för att anmärka på något när det skaver. Men jag har tänkt på det här i några dagar nu och vill få ur mig det. I det fina avsnitt om våld så gör Charlie en jämförelse hur det har gått mindre bra för tuffingarna och de coola tjejerna som nu när allt kommer omkring kanske sitter på ICA. Den observationen är tråkig ur flera perspektiv. Bland annat ett då, dels Charlie berättar om hur han blev mobbad och nu i mina ögon vuxen mobbar de som det inte gått bra för och sitter på ICA. Den andra grejen är att ni ämnar vara en inkluderad ekonomipodd och rackar ner på lågkvalificerade och lågavlönade jobb, så som att sitta på ICA. Om det är en grej inom Charlie att racka ner på lägre kvalificerade yrken så borde det hållas utanför podden. Om det är en felsägning effekt som kan hända så skulle det i så fall kunna klippas bort. Tack igen för alla fina avsnitt ni gör. Ville bara få ur med det här då det skaver och inte passa min bild av er som sköna och vettiga.
Mm.
Hälsningar Max. Och då måste ju faktiskt då får du svara på den. Det här har ju inte jag tagit med dig förrän nu. Så att, behöver du ha tid att fundera?
Nej, eller kan jag absolut svara med en gång. Och till att börja, tre saker att säga. Nummer ett, tack så mycket Max för att du hör av dig när du blir upprörd. Jag ser det som en komplimang att du tror mer om mig än vad jag lyckas leverera den här gången. Att du tänker att jag brukar inte bete mig som en skitstövel. Och nu hörde du en skitstövel och tänker att då ska jag säga att det där var inte likt dig. Så det tar jag på sätt och vis som en komplimang, den delen. Så tack för att du tycker att jag borde vara bättre. Det andra jag säger är att vi har faktiskt ingen sån redigering att vi sitter och har åsikter så mycket om vad som klipps bort och vad som kommer med. Så att om vi beter oss så brukar det nog oftast vara så att den som klipper, nu för din Jessica, får välja ganska fritt vad hon tycker är intressant och bra. Så att där försöker vi inte ha så mycket filter att vi ska försöka se så balla ut som möjligt. Men själva kärnfrågan då...
Innan du tar kärnfrågan så måste jag säga så här, det är ändå du och jag som är ytterst ansvariga. Det är ju inte klipparen som är ansvarig.
Nej, men det var ju det som var frågan, varför har det inte klippts bort? Det är bara för att vi sitter inte jag är ju ansvarig för allt jag säger oavsett om det klipps bort eller inte klipps bort. Helt rätt.
Ja.
Så nu själva då frågan här. Jag har alltså sagt att de som var coolast och ballast hade högst status i skolan. Inte med självklarhet om det går bäst för i livet sen, utan många av dem kanske sitter och jobbar på ICA eller på Konsum idag och inte alls är några företagsledare eller den som har tjänar mest. Och då tolkade han det som att jag tyckte att det var dåligt eller att jag rackade ner eller till och med mobbade människor för att de satt och jobbade på ICA. Och det kanske jag gjorde då om han uppfattade det på det sättet. Jag fick ju detta nu så jag har inte lyssnat på det. Vad jag menar är nog att om vi pratar om hög- och lågstatus i skolvärlden och hög- och lågstatus i arbetslivet så är det inte självklart att den som hade hög status i skolan är den som har hög status ute i arbetslivet. Och då skulle jag nog påstå att om man tittar på status och man tittar på lönebild och sådana saker så skulle jag ju säga att en vd eller företagsledare eller någon med många akademiska poäng och som har någon professorstitel och jobbar där tjänar mer och har en högre status i arbetslivet, medan den som är mer lågavlönad och har en lägre status, det är inte samma sak som att man ser ner på dem eller sånt. Jag är oerhört tacksam på att det finns människor som har alla möjliga typer av jobb för att samhället ska fungera. Jag tror att jag försökte påstå att man inte blir framgångsrik ekonomiskt eftersom vi är en ekonomipodd. Bara för att man var framgångsrik med att vara en våldsverkare i skolan. Men jag vill ju ta detta tillfälle som Max ger mig att säga att jag inte på något sätt upplever att det skulle vara någonting dåligt. Jag har till och med flera gånger själv sagt när folk har framhållit att men tänk om det blir så här så blir det kris och dåligt. Jag har sagt men jag kan ju alltid ta ett jobb på ICA. sätta mig och jobba i kassan om det är någon som kan tänka sig att ha mig där på några nattimmar eller någonting sånt och tjäna ihop det. Liksom, jag har ingen prestige i att jag måste ha något ballt och häftigt jobb som andra blir imponerade av. Alla jobb är väl värdefulla så länge man kan betala för sin familj och känner att man gör det med bästa attityd. Så är det väl med vilken energi man går in som är viktigt.
Ja, och med avundsvärd kan jag lägga till också just det här att man många gånger som kanske som egen då som jag har kan ju bli ganska avis och använder det också som ett uttryck för att man slipper många gånger kanske ta med sig jobbet hem utan när man är klar för jobbet så är man klar. Så att, nej men jag vet, jag känner ju dig så därför jag också tyckte det här skulle vi ta upp för att det är ju, jag tycker det är viktigt och det är jätteviktig kritik från Max men ja, nej men jag tycker vi har fått en förklaring, vi ska inte fördjupa oss mer i det nu men det, jag tycker ändå att det var viktigt att ta upp, jag tycker du har motiverat hur du menade när du sa det.
Och jag vill be vem helst som känner sig kränkt om ursäkt. Som jag säger hemma, om det finns två sätt att tolka det jag säger, tolka det på det sättet som inte gör dig förbannad, för det är aldrig min grundinställning att jag ska göra någon förbannad.
Nej, kanon. Då har vi rätt ut det. Nu ska vi börja ägna oss åt ekonomi. Back to ekonomi och framförallt till våran eminenta gäst. Och jag tycker att det allra roligaste är att Ann-Marie får förklara hur det kommer sig att hon är i våran podd egentligen. Och, ja, men så här, berätta om det, Ann-Marie.
Ja.
Shoot.
Nej, men det var ju jag som hörde av mig till er och tyckte att ni borde ha med mig som gäst. Helt ödmjuk.
Ja, jag var så himla glad när jag fick det. Förlåt, jag måste bara säga det. Jag tyckte det var så coolt när jag fick det mejlet av dig när det stod så här, hey, jag tycker ni borde ha mig med som gäst i eran podd. Det var supercoolt tycker jag. Och det, ja, och du,
vi höll med.
Vi höll med. Ja. Det, jag tror jag svarade det ganska snabbt att jag höll med dig, eller hur?
Mm. Ja, det gjorde du. Då blev jag också väldigt glad. Det är ju lite sådär när man sticker ut hakan och är sådär lagomt ödmjukt. Men jag tyckte verkligen det. Och anledningen till att jag vill vara med i er podd är för att jag har skrivit en bok, en nybörjarbok för folk som vill komma igång och lära sig att investera. För jag har ju lyssnat ganska mycket på er podd och jag tror jag skrev det i mejlet också utan att vara jättekritisk. Så er gäst Magnus Hjelmér, han brukar ju ge jättemycket bra råd och tips. Men även när han säger till folk att, och så gör ni er egen analys. Alltså det där rådet, gör en egen analys. Det är så himla djupt och det blir så himla svårt. Och där skär man bort så himla många människor som skulle behöva investera men som inte har kommit igång. Som inte vet hur man ska göra. Du behöver inte alls göra någon egen analys för att lära dig att komma igång med investeringar. Eller hålla på med investeringar.
Ja, det är intressant.
Så det visionen för det här samtalet är att vi ska hålla det så otroligt enkelt, så att vi ska inte stänga någon ute. Ingen ska kunna säga efter det här poddavsnittet att de inte har fått det de behöver. Är det en rimlig ambitionsnivå tycker du, Ann-Marie, eller?
Vi kan väl, ja men vi sätter den ambitionen, så ser vi vart vi landar.
Mm.
Ja.
Nej, men och det där har ju vi också upplevt genom åren när vi har sagt, alltså tidigt när vi har pratat om, och framförallt när banken säger till vanligt folk att gå hem och göra en kalkyl eller budget. Och ja, det är ju likställt skulle jag vilja säga. Analys kanske är ett ännu mer skrämmande ord, så det förstår jag verkligen. Jag tycker det är jättebra att du tar upp det.
Mm, kul. Mm. Ja, nej, men jag har väl utgått ifrån, vad är liksom, min grundtes hela tiden var, vad är det minsta jag behöver veta för att komma igång? Det är liksom ursprunget till hur avskalad jag kunde göra boken, hur enkel jag kunde göra boken, för att i princip då vem som helst skulle kunna ta till sig innehållet i den.
Hur blev det en bok om vi börjar där då? Det var inte som att du satt hemma och spelade backgammon och sen så bara hoppsan, nu trillade en bok här ur datorn. Utan nej. Det var väl någon process före?
Ja, ja, men det är ju en ganska lång process såklart innan en bok blir till. Det började väl, jag började själv investera 2010, aktivt i alla fall.
Men då måste man ju bara, vänta, då måste vi bara stanna där och se. Vad gör du idag? Alltså vad jobbar du med? Och hade du inte sparat några pengar eller investerat i några pengar tidigare? Det kan ju vara intressant att veta med tanke på också vad man börjar med, så att säga.
Absolut. Vad jag gör idag är att jag jobbar som projektledare i eget företag. Men kommer snart börja jobba inom energibranschen igen. Jag är ingenjör i energisystem i grunden. Och har på sidan om drivit ett eget företag, Eljest. Tills jag en dag bestämde mig för att säga upp mig från mitt energijobb och starta eget då. Och sen har jag hållit nybörjarkurser i att lära sig investera för privatpersoner. Nu kommer jag snart gå tillbaka till energibranschen, för att det var inte så att jag flydde från någonting. Jag trivdes väldigt bra med mitt jobb. Men jag tycker att ekonomi är väldigt viktigt. Jag var nyfiken på att testa det här egna spåret. Och nu, och, nu kommer jag köra dem lite parallellt i fortsättningen.
Jättebra. Så 2010 då, där du sa
ja, men precis. Mm. Om vi går tillbaka till 2010 så började jag investera då.
Varför?
Därför att min pojkvän, numera man, sa till mig, du borde ha ett konto på Avanza. Jag bara, Avanza? What? Vad är det? Aldrig hört talas om. Och så övertalade han mig och skaffa ett konto. Och jag bara, nu då? Jag har skapat en användare på det här. Ja, då fick jag ju börja läsa på och lära mig mera. Vad är Avanza? Vad är en nätmäklare? Vad är en bank överhuvudtaget? Varför ska jag investera? Vad ska jag köpa? Och så vidare. Men egentligen så började väl egentligen bara med trial and error. Alltså jag prövade mig fram. Testade och ja, gick på lite nitar. Jag var student då. Och blev klar ungefär ett år senare med min utbildning. Men det var ju bara små summor, testa mig fram och så vidare. Men grejen är den att jag och Kristoffer, vi har alltid pratat ekonomi sinsemellan. Och sen så började vi prata lite grann med vänner också. För vi, i alla fall jag trodde att alla pratar väl ekonomi hemma. Och så kom vi fram till ganska snart att nej, alla pratar definitivt inte ekonomi hemma. Och så blev det en blogg av det här. Och så blev det ett ökat intresse och vi fick mycket frågor och när folk märker att man håller på så här, ja men ni är väl bra på ekonomi, hur ska jag göra och ska jag inte göra och så vidare. Och så börjar man förklara grunder och bara, jaha, är det så det går till? Och ja, på den vägen blev det sen ett företag som, eller vi startade vårt företag gemensamt och göra webbkurser helt enkelt. Eftersom Kristoffer höll på att göra webbkurser inom andra saker så var steget väldigt kort att börja göra webbkurser inom det vi bloggade om. Och sen så började han jobba med andra saker, Kristoffer alltså. Och då drev jag företaget själv och höll både fysiska och digitala kurser. Och så har man väl alltid haft den här drömmen att ja, men det vore kul att skriva en bok. Så då bestämde jag mig förra sommaren, då hade jag lite så här kris. Vad ska jag göra nu? Corona och så vidare. Nej, men nu ska jag ta 3 månader helt av från allt annat och skriva ihop den här boken som jag har tänkt mig. Så då satte jag en deadline till sista november och så satt jag och skrev hela förra hösten som ett vanligt jobb. Alltså gick till skrivbordet och satt vanliga kontorstider och skrev och skrev och skrev. Och sista november på dagen var jag klar.
Mm. Häftigt.
Då var manuset färdigt.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb och jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får ju bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast. För vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag tänker att det du gör är väldigt svårt. Därför att så fort man gör någonting mycket och länge över tid så har man en tendens att bli mer engagerad i de finare nyanserna liksom.
Mm.
Är man programledare för Filmkrönikan, då tycker man ju liksom inte att den filmen folk ser mest är bäst, utan då tycker man ju att någon sån här brun film av Kieslowski är den absolut bästa som har gjort, så att Tillbaka till framtiden är bara trams. Så att, jag menar, hur håller man sig från att bli ekonomins finsmakare och börja prata om liksom gör din egen analys, ja, och mer raffinerade ombalansering av portföljen, utan bara mata på med så här grundkurs.
Ja, alltså det första skulle jag säga, det är en fördel att jag tror att jag kommer från ingenjörssidan och inte från ekonomsidan. Att jag själv vet hur det är att vara nybörjare. Att jag inte hade de här grunderna med mig. Att jag inte hade det här med modersmjölken. Och jag tänkte mig på något sätt också att boken skulle vara... Om ni inte har pratat ekonomi hemma, skulle den här boken kunna ersätta att du inte har fått det hemifrån, så att säga. Så att jag tänkte nog mycket tillbaka, försökte tänka tillbaka till 22-åriga Ann-Marie. Ja, men vilken bok skulle jag själv vilja ha haft i handen då? Men sen har det ju varit jättemycket jobb med manuset fram och tillbaka. Skala av delar och ta bort krångliga ord. Och en jätteviktig sak om man skriver en bok är ju att ha testläsare som inte är insatta i ämnet. Ja, men det här förstår jag inte. Vad är det här för begrepp? Vad betyder det här? Så ärliga testläsare skulle jag säga. Jätteviktigt.
Ja, spännande. Men låt oss köra snabbkursen nu då. Om man sitter här och är...
Förlåt, Charlie, men jag måste bara lägga till också det här. Precis som jag minns att du skrev där, att i din bok istället har börjat med att förklara hur allt fungerar. Alltså att du har utgått ifrån vad är det minsta du behöver veta. Minns jag att du skrev till mig. Vad är det minsta man behöver veta? Hur kommer man igång? Precis som Charlie var inne på här.
Ja, boken börjar ju med ett trestegsrecept på 3-4 sidor. Så när du har läst det, då ska du i princip vara igång. Om du gör det som står på de sidorna, då har du satt igång ett jättebra månadssparande. Så kommer du inte längre i boken än så. Då har du ändå liksom ett sparande igång som du i princip skulle kunna glömma bort, och så kommer det sköta sig själv genom åren.
Det är lite grann som att göra en bechamelsås. Man kör lite mjöl och smör och så fyller på med mjölk, så har man en bra grund till alla såser.
Liksom. Ja, ungefär så. Och sen så, om man är nyfiken på vad det är man har gjort, varför det fungerar och tips på hur man inte ska reagera och så vidare, då fortsätter man ju läsa boken, och den är medvetet väldigt liten och tunn. Just för att den ska tilltala en målgrupp som normalt kanske inte läser böcker eller tycker det är svårt att läsa böcker. Som sagt, det kommer hela tiden tillbaka till det här att det ska vara avskalat och enkelt. Nu undvek jag kanske frågan lite grann här. Vad är det man ska göra egentligen?
Ja. Så, du håller oss på spänning här.
Ja, exakt. Aha.
Vad är bechamelsåsreceptet då?
Ja, vad är bechamelsåsreceptet.
Säg det fort 10 gånger.
Exakt. Ja, nej, men det är inte så himla avancerat som sagt. Det tar ju bara 4 sidor att förklara i en bok. Nummer 1, öppna ett ISK-konto. Och jag tänker inte motivera så mycket varför, utan öppna ett ISK-konto hos din bank eller starta ett hos en nätmäklare eller... Ja, starta ett ISK-konto helt
och
enkelt.
Och ISK, ska du berätta vad det är? Vi har pratat om det här mycket, men vi kan aldrig, jag har en hel del nya lyssnare också sen vi ligger på en ny plattform, vilket är superskoj. Så för er som inte har lyssnat på ett antal 100 avsnitt, kan du inte förklara bara vad står ISK för då?
ISK står för investeringssparkonto. Så starta ett investeringssparkonto.
Ja.
Fördelar med det är ju att du slipper hålla på med deklarationer och så vidare, eller... Rättare sagt, det rapporteras in automatiskt in i deklarationen, så att du behöver inte tänka så mycket på vad du köper för kurser och säljer för kurser och så vidare. Utan det är den populäraste, det är den enklaste formen, starta bara ett investeringssparkonto.
Och då har du skaffat dig en låda där du kan lägga saker.
Där du kan lägga saker.
Så nu har vi en tom låda. Det var steg nummer 1. Nu har vi i alla fall en låda som det står ISK på.
Ja.
steg ett.
Med något slags nummer på, ett kontonummer.
Ja.
Och så för du över en liten summa pengar. Du kan föra över en 50-lapp eller en 100-ing bara för att kolla att kontot fungerar. Att du skriver in rätt nummer och så vidare. Så du för över pengar från din andra bank till ditt ISK-konto och ser att okej, nu har jag en slatt pengar här.
Mm.
Steg två. Gör ett köp. Köp någonting. Och jag föreslår ju att man ska köpa då en global eller en svensk indexfond, lite vad man känner för, helst en global tycker jag, men det är ju olika. Och det förklarar jag också i boken, varför det inte spelar någon roll, eller varför det spelar väldigt lite roll i alla fall, vilken global indexfond du väljer. För det finns så många globala indexfonder och det är väldigt lite som skiljer dem åt. Så att mitt råd är bara att man googlar global indexfond och väljer någon länk som inte är sponsrad och tar en i listan.
Om man ska lägga till någonting då som jag ändå vill få in, som du kanske också skriver om i boken, men jag tänker också att det ska vara en hållbar fond.
Ja, gärna. Gärna en hållbar fond. Mm. Men det tror jag är ett helt eget poddavsnitt, vad som är hållbara fonder och inte.
Det har vi.
Mm.
Det avsnittet har vi gjort. Ja.
Jag tror jag har hört det också faktiskt.
Mm.
Ja, men det man kan kolla på, det enda man behöver kolla på egentligen med sin fond som man väljer är att den inte har en för hög förvaltningsavgift.
Vad är för hög och för låg, om vi ska göra det skitenkelt här nu då?
Ja, från 0 i förvaltningsavgift till 0,45 tycker jag är någonstans rimligt.
Mm.
Är den hållbar på mycket goda grunder skulle man kunna tänka sig att betala lite mer. Men det förklarar jag också i boken varför det är superviktigt att hålla koll på de här avgifterna och hur höga de är.
Mm.
Alltså det låter ju inte så stor skillnad på 0,2, 0,5, 1,0 och 1,5. Och det är ju inte så stor skillnad på ett år. Men på 30 år är det ju enorma skillnader.
Mm.
Väldigt många sköna tusenlappar som man går miste om eller betalar till banken om man så vill.
Som det inte finns något statistiskt stöd för att man får något för. Att det skulle bli bättre resultat bara för att man tar en högre avgift.
Exakt.
Mm. Men om vi ska hålla då, skit enkla bechamelreceptet. Där. Skit i det. Bara den är under 0,45 i avgift.
Ja.
Köp den för de 50 kronor du har överfört.
Ja.
Då har vi gjort steg två.
Steg två.
Då har vi fått i mjölet i såsen här.
Jajamän.
Ja.
Steg tre. Starta ett automatiskt fondsparande. Alltså, sätt upp ett autogiro som för över pengar från din lön innan du börjar spendera lönen, alltså direkt när lönen kommer.
Mm.
Och så köper
du. Så bara så att vi tar bort alla hinder här.
Exakt.
Så på min bank där lönen kommer till.
Ja.
Så trycker jag på en knapp där det står återkommande betalning eller återkommande överföring eller någonting sånt.
Ja, det beror lite grann på vad du har. Ja. Har du en nätmäklare så kan du göra ett autogiro från ett annat konto.
Så antingen kan jag göra det från där ISK ligger och säger så här, hämta de här pengarna
exakt
varje månad. Eller så kan jag göra det från banken jag har och säger skicka pengar varje månad.
Ja.
Vilket man gör spelar egentligen inte skitstor roll. Bara de åker från det ena stället till det andra av sig självt varje månad lika mycket utan att jag behöver tänka på det.
Exakt.
Ja.
Mm. Och då kan du ju välja att göra fondköpet kanske några dagar efter så att du vet att överföringen har gått igenom. Men det viktiga är att pengarna försvinner från ditt lönekonto direkt så att du lär dig att leva utan de här pengarna.
Mm.
Att du inte börjar nalla på dem direkt. Så kommer den att köpa fonder automatiskt för dig varje månad. Fortsätta.
Då är det två saker då?
Ja.
I det här?
Ja,
det ena är se till att de skickas iväg.
Exakt. Och det andra
automatiskt.
Är
den 25 varje månad skickas de iväg automatiskt. Ja. Och den 29 varje månad så köper de automatiskt.
Sätt 28. Det är lite lurigt där med februari tänker jag, om det inte är skottår.
Bra. Återigen, nu är det riktiga grundsåsen här. Då vet man.
Då vet man.
Ja.
Exakt.
Mm.
Ja, det är bra.
Mm. Jättebra. Och vad händer då?
Ja, men då kommer du fortsätta köpa så länge det kommer in en lön helt enkelt. Så länge det förs över pengar varje månad. Om det inte förs över pengar varje månad så är det inte så att den köper ändå och du får en skuld. Utan då avbryts ju sparandet helt enkelt och så kommer din bank och meddelar dig. Men så länge det kommer in pengar så kommer den fortsätta köpa månad ut, månad in, år efter år. Tills du ändrar det här manuellt då helt enkelt. Och jag brukar säga att man kan anpassa nivån av hur mycket man investerar beroende på vart man är i livet. Man kanske är student, man kanske jobbar utan barn, man kanske lever i ett förhållande, plötsligt kommer barn, då kanske man måste sänka nivån, man kanske blir arbetslös och så vidare. Men se till att alltid spara någonting. Ta för vana att spara någonting. man brukar säga 10% är någon så här grundtumregel för hur mycket man ska spara, men det får man ju anpassa efter sin egen livssituation. Men bara ta för vana att spara. Och även om det är små pengar nu, det kanske inte känns som det gör stor skillnad, så är det ju de kronorna som gör störst skillnad efter 30-40 år. Här pratar vi riktigt lång sikt. Då kommer man ju ha en suverän guldkant på sin tillvaro.
Och här är från två strategispelare. Att det här är, om man lägger in de här markerna tidigt i spelet så har man igen det i slutet.
Ja, men exakt.
Men då ska jag säga så, nu ska du få en omöjlig fråga. Men du måste lova att du svarar i alla fall.
Ja.
Om man bara gör det, de första fyra sidorna, och struntar i resten.
Ja.
Hur många procent av det ultimata slutresultatet får man bara genom att göra det? För jag tror att många säger så här, jag förstår att jag kan göra det där, men det gör väl inte så stor skillnad. För sen måste man ju hålla på och välja och fixa, och sen ska man balansera om, och sen ska man tänka sig och så. Men om man gör det där och somnar om, man gör ingenting mer. Hur stor procent av ett bra liksom sparande, om man ska jämföra med den som har varit jävligt engagerad och suttit och pratat med sin man hemma över varenda backgammonspel och jämfört i liksom Morningstar-grejer?
Väldigt, väldigt bra. Jag skulle säga att för de allra flesta så skulle det räcka fullgott att bara göra grundsteget.
Hur många procent får man jämfört med backgammonsnackarna då? Får man 40% av resultatet eller 90% av resultatet?
Ja,
eller?
Nej, mer 90 skulle jag säga.
Mer 90?
Ja, ja. Det är inte svårare än så.
För det tror jag de flesta inte tror. Man tror att man får 20% och sen måste man ändå med tiden liksom. Men det är verkligen som att motsatt mot träning. Det räcker inte med att bara gå till gymmet. Man måste göra grejer också. Men här räcker det faktiskt. Om du bara går till gymmet så är 90% gjort liksom.
Ja, men precis. Nej, men jag brukar jämföra med att spela golf. Alltså säg att du vill bli så genomsnittligt bra på att spela golf i Sverige. Ja, men då måste du gå kurser. Du måste ta grönt kort. Du måste stå på rangen och öva och... Alltså, du måste lägga ner jättemycket tid. Kanske åka på golfresor och så vidare, inte vet jag. Bara för att bli medelmåttigt bra. Nu finns det ju forskning till och med som bevisar att det är extremt svårt att slå en indexfond över lång tid. Så om du väljer att bara månadsspara i en global indexfond som kanske innehåller 1500 bolag eller någonting, då är ju risken väldigt spridd. Du kommer köpa både när börsen är lågt värderat och högt värderat. Då är du plötsligt bättre än snittet av alla småsparare på börsen. Bara liksom på vadå, en kvart? Högst. Alltså det tar så lite tid. Och så är det ändå genomsnittligt bra.
Ja, men och det är fantastiskt. Och det har ju vi kommit fram till tidigare. Och jag skriver under på det alla dagar i veckan. Men då tänker jag på så här. För om man ska tänka på om man ska börja prata trovärdighet och kring dig.
Ja.
Så nu ska jag inte komma med något. Alltså jag tycker det är roligt. För att jag har nämligen läst på lite grann om dig.
Ja,
och då undrar jag så här. Men då undrar man ju så här. Om du pratar om att det ska vara enkelt. Det ska vara lätt. Det ska inte vara svårt, det ska vara det här. Men i hela ditt liv känns det som att du bara har gjort en massa tuffa utmaningar. Och då undrar jag så här, är nästa bok över kursen? Eller vad är ditt egna mål? Och för att förklara för lyssnaren då, så kan jag tala om att Ann-Marie då är... Ja, men då, dels civilingenjör, 5 år på Uppsala universitet. Vi pratar att du har gjort lumpen som plutonsbefäl. Som stridsledningsbefäl på F-21 i Luleå. Du har... du är dykare, avancerat cert där, du är utbildad valvakt, du har sprungit, du har gjort klassiken, jämtklassiker, 3 Ironman och en Åre Extreme Challenge. Alltså, går ju all in på saker. Och skulle vi översätta det här då till ditt ekonomisparande, vad är målet där?
Ja, då är vi ju Micke Dahlén plötsligt liksom.
Ja, underbar människa.
Ja, underbar människa. Men då bara undrar jag så här, hur kan du bara förut liksom sitta här och prata om att saker ska vara lätt?
Ja.
Det är ju det sista du är som person. Du gör ju de tuffaste grejerna man någonsin kan göra.
Alltså, jag som person är ju något annat. Jag dras till utmaningar, helt klart. Jag älskar utmaningar av olika slag. Men när det gäller ekonomi så skulle jag ändå säga att jag väldigt mycket lever som jag lär. Jag månadssparar i fonder varje månad. Och sen investerar jag i aktier också. Jag har ett kapitel i boken om investmentbolag. Väldigt kortfattat. Jag tycker själv mycket om investmentbolag. Så där någonstans har väl jag valt att lägga min egen risk mellan fonder och aktier eller investmentbolag. Det är lite blandat helt enkelt. Så att jag vet att många pratar om så här, ja, men ska man inte ha lite pengar oinvesterat och gå in med om fallet kommer? Men jag ser ju lite grann mitt fondsparande så att jag tar lite grann från mitt fondsparande och går in lite mer i aktier, men det är ju väldigt småskaligt. Min stora bulk är absolut i fondsparande.
Är ni överens, Kristoffer och du, om det här nu då? Eftersom han fick dig att starta Avanza-kontot, kör han hårdare än dig? Eller? Intressant också, har ni gemensam ekonomi eller har ni den var för sig, så att säga?
Nej, vi har separat ekonomi faktiskt. Det är ju ganska roligt att se vem som får bäst årlig avkastning. Det brukar inte skilja.
Vem får bäst?
Det brukar inte skilja sig jättemycket, men jag får nog lite bättre.
Mm. Det är som i backgammonspelet.
Du är lite bättre än honom.
Jag är kanske lite mer tävlingsmänniska än honom.
Nästa vecka kommer Kristoffer som gäst och får chans att försvara sig.
Ja, det skulle vara väldigt intressant att höra.
Men har du något mål då, helt ärligt, förutom att du vill få en bra utveckling? Alltså, som du är tävlingsmänniska, jag hör ju att du har koll på att du har lite bättre än Kristoffer och så här, liksom. Men skämt åsido, har du något, känner du så här att jag ska, när jag är 55 ska jag sluta jobba, för då kommer jag ha alla pengar jag behöver?
Nej, jag har inget sånt uttalat mål. För mig så är pengar, jag är väldigt intresserad av lycka och vad som får folk att må bra och så vidare. Det är lite Micke Dahlén här också, skulle jag väl säga. Vad är det som liksom är meningen med allt och så vidare? Mm. Och pengar är ju, många känner ju en väldigt stor stress över att inte ha pengar, det är den ständiga jakten på pengar och så vidare. Och visst, pengar kan ju kanske inte direkt köpa dig lycka, men de kan ju göra väldigt mycket, de kan ta bort väldigt mycket oro, väldigt mycket stressmoment, de kan underlätta livet på väldigt många sätt och så vidare. Så att jag tycker att det känns väldigt tryggt för egen del att veta att man kan luta sig tillbaka. Jag skulle kunna bara skriva böcker några år om det är det jag vill, utan att känna någon större stress över ekonomin, och det räcker för mig väldigt långt. Sen har jag inga större planer på att köpa något slott i Frankrike och renovera eller sådär, utan...
Eller?
Eller, ja, man vet aldrig. Det där Castles of Burgundy. Mm. Ja, nej, men för mig går det väldigt mycket ut på att ha en bra vardag. Att ha ett bra liv. Att ha ett liv jag trivs med. Att kunna designa mitt liv och göra de saker när jag vill göra. Till exempel, nu vill jag skriva en bok. Nu tar jag 3 månader helt off. Vet att jag inte kommer ha någon inkomst alls. Och så bara sitter jag och skriver. Och det gör ingenting. Det är liksom inte ens en bula i vägen över det långa loppet. Det är bara roligt.
Men när du säger det, då tänker jag, nu ska jag vara lite provocerande då. Mm. Och säga, inte mot dig utan mot den som lyssnar, och tänker att jag träffar många människor, när det kommer till ekonomi så tror man att antingen är man ekonomiintresserad, och det betyder att då jagar man bara extra priser och man har 12 grader och man stänger av all elutrustning på natten och man sitter med fondsparande och man skiter i semester och man säljer allt begagnat. Alltså så här, det är som att det finns någon sån här, så är man om man är ekonomisk. Mm. Och många människor som möter mig i mitt liv kan tycka så här, men ska du verkligen prata om det här? Du spenderar ju massa pengar på vin och du har liksom så här. Och då försöker jag uttrycka det som jag tror att du är inne på. Så här, ja, men jag är ju ekonomisk så att jag kan leva det här.
Ja,
jag gör den där fondsparande-grejen som du säger, så att jag kan åka på semester utan att ha dåligt samvete. Jag la den där kvarten på indexfonder så att jag inte behöver leta extra priser och så vidare. Mm. Och det är det som är grejen. Men det får jag in mig till min fråga då. Det vi pratar om här nu då, ditt bechamelrecept, det är ju skitlätt.
Ja.
Jättelätt.
Ja.
Men vi har ju en tendens, vi människor, att inte göra det där.
Nej.
Som är lätt.
Nej,
vi ska ju göra det som är svårt.
Eller sen.
Nu gör det, som, det är ju fler som går igång på när man säger att du har gjort en Ironman, än går igång på att säga att du gör morgongymnastik. För morgongymnastik är för lätt.
Ja.
Det kan vem som helst göra, och därför gör man det inte.
Mm.
Utan man säger, när jag gör någonting, då ska jag göra det fullt ut. Jag väntar med det där med fond tills jag ska läsa på. Och då jädrar. Alltså så här, hur kan vi nu då, om du får de sista minuterna här i våran podd att göra någon typ av så här brandtal, hur får vi den som lyssnar, får de nu att göra bechamelen också då? Vad är det som gör att man gör det där som är så jäkla lätt?
Nej, men bara sätt dig ner, ta den här kvarten, den funkar lika bra som vilken annan kvart som helst, så varför ska du vänta med dig? Börja nu. Det finns liksom ingen bra förklaring till att inte göra det här. Jag tror att en stor kategori tillhör den här som du pratar om, Charlie, att man tänker att jag ska läsa på först. Oh, det där är så svårt liksom, innan jag sätter mig in i. Och det hon säger, nej, men det låter alldeles för enkelt. Men det är
massa svenskar nu som kommit hem från semestern med en bok om detta.
Ja.
Som de inte läste på semestern, utan som är helt oläst i alla fall.
Mm. Exakt. Och många kanske öppnar en bok, och det var därför jag ville lägga det viktigaste i början på min bok. Så att kommer du inte längre så kommer du bara till början. Gör det som står i början. Så är du liksom sett sen. Då kan du glömma bort det. Då kan du liksom, och bara ta den här stenen av bröstet att shit vad skönt, nu har jag tagit tag i det där sparandet, nu slipper jag ha den klumpen. Alltså, alltså det är,
för resten av livet.
För resten av livet. Och särskilt om du är ung. Och är du äldre och har unga anhöriga. Ja, men var på dem. Se till att de kommer igång. Det är inte svårt. Men det betalar sig så mycket på ett långt liv.
Det är som coronasprutan. Bara ta den så bara kan vi få fortsätta med det andra sen. Liksom.
Exakt.
Ja.
Ja. Ja, precis så. Jag tänkte säga det. Det är också, gör det bara. Ja. Liksom, snacka inte en massa. Bara ta, se till att ha två sprutor i armen. Det är ungefär lika lätt lika viktigt.
Det är lika lätt och nästan lika viktigt i alla fall.
Ja, definitivt. Och då vill jag bara lägga till då såklart att boken heter Rik utan panik.
Jajamän.
Bra titel för övrigt. Och man kan då hitta den på Bokus Alibris och på Sterners förlag. Och ja, där böcker finns kan man väl säga helt enkelt.
Jajamän.
Så 149 spänn och du har kommit igång med ett sparande. Det slår vi ett slag för. Tack så jättemycket Ann-Marie för att du ville komma till oss. Jag har varit superglad när du mejlade. Och ja, härligt att ha dig här.
Och det är en utmaning till den som lyssnar. Om du också känner så här, jag borde också vara med. Det går alldeles utmärkt att höra av sig. Vi är inte så jävla svåra som man tror. Om vi håller med så är du mer än välkommen. Jag kan säga, och redan om några veckor kan jag berätta för Ann-Marie, kommer vi göra en sånt frågor och svarprogram. Så att man kan skicka in till, och vad är mejladressen då Mattias?
charlieochmattias@gmail.com. Man kan också gå in via Klarnas app och hitta oss där och ställa frågorna direkt i appen hos Klarna. Du behöver inte ens starta mejlprogrammet, utan du behöver bara när du är inne i Klarna, sök upp oss där så kan man skicka in en fråga.
Om man mot förmodan har någon följdfråga på det du har sagt här, då kan vi samla in den frågan och sen så frågar vi dig och så framför vi det svaret.
Jajamän, det går utmärkt.
Kanon. Kul!
På tal om lite tävlingliga till att jag tror att nästa vecka, Ann-Marie, så ska du lyssna också. För då kommer en kille som bestämde sig när han var ung för att han skulle vara miljonär innan han blev 30. Så vi får se hur det går.
På sitt sparande.
Jajamän, men det kommer jag garanterat lyssna på.
Ja. Härligt.
Ja, det är bra. Tack så jättemycket Ann-Marie.
Tack ska ni ha.
Tack för alla som har lyssnat. Ha det gott. Hej, hej.
Vink, vink.
Podplay.